Ja, det vill uppleva något nytt och värde för pengarna också. Ja. Men vi har i och för sig varit i Budapest här nu också för ett tag sedan. Och då var det ju... Ja, det är också för att uppleva något nytt och att det svenska kronan är... Ja.
Och Hugo, också i Stockholm, har en annan optimism idag än vad han hade förra året.
Man har väl en mer positiv syn på hur långt svenska pengar räcker utomlands. Det är väl lite, man längtar väl kanske tillbaka till när jag var under 10. Men jag tror inte att det är någonting som har påverkat om vi ska åka eller inte.
Reporter Hampus Zetterqvist. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 54 öre. En euro 10 kronor och 90 öre. Vi tar en titt på börsen också. I Stockholm stängde den på minus 0,5%. London är oförändrad. Och i Frankfurt gick börsen ned med 0,2. I New York har Dow Jones hittills gått ned med 0,4. Nasdaq upp med 0,3. Under eftermiddagen kom beskedet att författaren och journalisten Katarina Mazzetti är död. Det här bekräftade hennes familj för Kulturnytt.
Katarina Mazzetti skrev för både barn och vuxna och romanen Grabben i graven bredvid blev en stor succé. Den blev senare också en älskad film med Mikael Nyqvist och Elisabeth Karlsson i huvudrollerna. Böckerna hon skrev översattes till 30-tal språk och Katarina Mazzetti hade stora framgångar i Frankrike. Själv var hon också stolt över vinsten i På spåret 2006 då hon vann finalen i par med Stefan Holm. Katarina Mazzetti arbetade en tid på Sveriges Radio med feministiska program som Radio Ellen och Freja. I programmet Tankar för dagen så tog hon upp sina egna funderingar kring livet och döden.
Jag tycker också om att trösta mig med tanken på att människosläktet är som ett kaleidoskop. Ni vet, ett sånt där spegelklätt rör med små färgade glasbitar som bildar vackra mönster när man vrider på det. Du är ditt unika mönster. Och när du dör vrids kaleidoskopet en smula och ett annat vackert mönster uppstår som också är du. Och de små glasbitarna, kanske är det gener i dina barn, i din familj, i släktled före och efter dig. Du kommer alltid att finnas kvar, precis som våra urmödrar i Afrika och i Cro-Magnon-stammarna går att spåra i oss alla.
Katarina Mazzetti blev 81 år. Reporter här Björn Jansson. Nu väntar en sportuppdatering med Christian Olsson. Och först så rör det framgångarna inom golfen.
Ja visst, sporten börjar med golfspelaren Maja Starks ord efter segern i den superstora tävlingen US Open i natt.
Lite galet. Det känns som att jag var inte så nervös som jag trodde jag skulle vara. Jag försökte bara fokusera på det jag skulle.
Berätta, du har ju skrivit svensk golfhistoria här. När kände du själv att du kunde börja njuta av stunden?
Det var nog inte förrän jag hade den lilla putten kvar på 18. Det var en svår putt som jag hade först. Den var nog runt 15 meter och så nerför. Och det kändes som att det var verkligen inte klart förrän jag hade den korta putten.
Säger golfsuccén Maja Stark till reporter Patrik Ljunggren. Från golf så till ishockey och beskedet att anfallsspelaren Mikael Lindqvist byter klubb inom SHL, Svenska Hockeyligan. Lindqvist flyttar från Färjestad till Leksand och Mikael Lindqvist har skrivit ett tvåårskontrakt med Leksands IF. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
Och nu så ska vi utrikes. Monsunregnen i Indien som brukar pågå under sommaren är tidiga i år. Och hittills har ett 30-tal människor dött i de nordöstra delarna av landet.
Översvämningar och jordskred är vanliga i det bergiga norr där de kraftiga sommarregnen sätter in och vägar spolas bort så att människor får vada fram. Flera soldater finns bland de döda och saknade efter att ett jordskred krossade en militärförläggning i Sikkim. Evakuering av turister och boende har inletts i de drabbade områdena i nordöstra Indien. Prognoserna för de årliga monsunregnen följs mycket noga i hela Sydasien. Utan dem fungerar inte jordbruket, som är en mycket viktig inkomstkälla för flera hundra miljoner människor. Enligt årets beräkningar förväntas monsunen vara kraftigare än normalt. I år kom regnen rekordtidigt till Kerala i söder och har lett till översvämningar i IT-staden Bangalore, liksom i nordöstra delarna. Senaste prognosen från Indiens meteorologiska myndighet är att regnen nu försvagas för att sedan ta ny fart i mitten av nästa vecka. Att människor dör till följd av monsunen är inte ovanligt, men den globala uppvärmningen har lett till våldsammare och mer oförutsägbart väder året om i Sydasien. Förändringen anses även påverka sommarregnen. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
På Sicilien så fick vulkanen Etna ett utbrott idag, men under eftermiddagen så har askmolnet minskat. Ett enormt rökmoln syntes vid lunchtid flera kilometer upp i luften över vulkanen, men det var ingen fara för allmänheten. Vi tar en titt på vädret här hemma då. I kväll och i natt avtar regnskurar och molnigheten minskar över hela landet. Imorgon väntas soligt väder över hela landet, men i östra Svealand och delar av Norrland kan det bli en del stackmoln. Temperatur allmänt mellan 15 och 20 grader, i nordligaste Norrland mellan 10 och 17 och i fjällen runt 10 grader. Producent Louise Steinberger, jag heter Julia Brynolfsson och nu fortsätter kvällen i P1 med radiokorrespondenterna Kina.
De sitter där i sin militärsnagg och med gröna kamouflagekläder på sig.
Alltså det är ju ett pressuppbåd som de talar inför och så via tolk, de här kinesiska krigsfångarna.
Ja, krigsfångarnas berättelser, den är väldigt detaljerad.
Vad gjorde de i Ukraina?
We're starting this hour with some breaking news. Ukraine is claiming its forces have captured two Chinese nationals fighting as part of the Russian army.
Now, Kyiv says it's demanding an explanation from Beijing and is awaiting a reaction from Ukraine's allies.
Ja, det blev en världsnyhet när två kineser plötsligt dök upp som ukrainska krigsfångar. Det här är radiokorrespondenterna Kina. Jag heter Björn Djurberg. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, hej.
Hej.
Du, det här väckte väldigt många frågor, i alla fall hos mig. Vad tänkte du när du såg den här nyheten?
Ja, jag tänkte att är det nu som vi får veta att Kina har gått in i kriget för att stötta Ryssland, det här som man har undrat om det kommer hända? Och så tänkte jag på vilka väldiga konsekvenser det skulle kunna få om det hade hänt. Jag menar, Kina krigar i Europa, det vore ju en rätt otippad vändning i det här kriget.
Mm. Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Otippad vändning kanske. Alltså hur obekvämt var det här i Peking, tror du?
Ja, men det här är ju den springande punkten. Hur mycket visste Peking? Visste de någonting eller ingenting? Hur ställer man sig till det här?
Mm. Och för att kanske komma lite närmare svaret så har jag bjudit in en särskild gäst idag också. Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Hallå.
Hallå.
Kina, Lubna, det är ju inte vilket land som helst. Alltså hur stor nyhet blev det att de kinesiska krigsfångarna hade fångats där i Ukraina?
Jättestor nyhet. Att Kina, som ju är en viktig global spelare och har på olika sätt stöttat Ryssland fast de säger att de förhåller sig neutralt i kriget, det visste ju många sedan innan, att de har olika samarbeten med Ryssland, att Kina säljer olika tekniska komponenter till Ryssland. Men det här med att kinesiska soldater strider på Rysslands sida, det blev nog det första riktigt konkreta uttrycket för det här stödet. Och i alla stora ukrainska tidningar, i sociala medier, så delades det bilder på de här tillfångatagna kinesiska soldaterna utan förbehåll, samtidigt som många hade svårt att förstå vad det här betyder.
Mm. Det var i april ju som Ukrainas president Volodymyr Zelensky gick ut med att två kinesiska medborgare gripits på slagfältet i Donetsk i östra Ukraina.
Ми взяли в полон китайських військових на території України. В бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка, шістьма китайськими військовими, двоє в полоні.
Zelensky la också ut videoklipp på krigsfångarna i sociala medier och senare visades de med båda männen också upp på en presskonferens. Lubna, varför går den ukrainska presidenten ut med den här informationen på ett så dramatiskt vis, tror du?
Ja, det finns nog flera skäl till det. Zelenskyj har ju tidigare varit väldigt försiktig med att kritisera Kina trots Kinas ekonomiska och politiska stöd till Ryssland. Och här markerade Zelenskyj en spårändring. Och en del bedömare menar att det här var en liten flört till Trump som ju ser Kina som sin främsta rival. Och här visade Zelenskyj att Ukraina står på samma sida som USA, att de har något gemensamt. Och genom att göra det så här dramatiskt, att göra det till en stor grej, vilket det ju är, så hoppades han nog på att öka pressen på Kina. Ett annat skäl är att man ville säkert visa på vilken enorm krigsmaskin Ukraina strider mot. Inte bara mot Ryssland, världens största land och en av världens största arméer, inte bara 10 000 nordkoreanska soldater utan även mot ett hundratal kineser. Och på så sätt så kanske Zelenskyj hoppades på att man skulle mobilisera ännu mer internationellt stöd för Ukrainas sak.
Mm. Hanna, en spårändring, att kineser strider för Ryssland i Ukraina, är det en spårändring?
Ja, det beror ju på Pekings intentioner. Och Peking har ju hittills visat att man står på Rysslands sida främst genom att stötta Ryssland diplomatiskt. De här besöken, visiterna, den intima tonen mellan Putin och Xi. Och materiellt, inte minst genom att stötta den ryska ekonomin som ju blir en krigsekonomi. Man stöder krigsmaskinen när man växlar över till att importera mera ryska fossila bränslen och så vidare. Men på det här sättet, genom att skicka soldater, det är ju någonting som Peking bestämt säger nej. De vet ingenting. Och dessutom har de gått ut och uppmanat kineser att inte strida i något krig i någon del av världen. Så om man tittar från podiet i Peking, så då ser det ju helt rent ut på det här sättet. Men det är helt klart att Putin behöver soldater i det här kriget. Det är som att kasta bränsle på en stor brasa. Han behöver hela tiden nya soldater. Och det dyker upp soldater från olika länder i Ryssland. Ukraina behöver uppmärksamhet. Man kan också undra, när Zelenskyj går ut så här, vill han ge Peking en chans att ge Ukraina någon slags uppmärksamhet? Men det är ju helt klart att om det skulle vara så att Peking visste om det här och hade på något sätt gjort en operation för att få in kinesiska soldater, ja, då skulle det ju börja likna Nordkoreas roll i kriget. Och nordkoreanska soldater har ju skickats officiellt.
Moa, vad säger man i Peking?
Ja, från Peking så har man ju hela tiden haft en väldigt tydlig position, alltså officiellt, när det gäller Ukraina-kriget eller krisen som man ju kallar det för. Man har aldrig kallat det för krig. Man säger att man vill ha stopp på den här krisen, och så brukar man ofta också trycka på från Peking att man aldrig har försett någon av sidorna med dödliga vapen, så säger man. Mm. Och precis som Hanna var inne på så säger man att kineserna får inte lov att åka och strida för andra makter. Men jag tycker att det också är lite intressant det här att Kinas stöd till Ryssland har ju liksom på något sätt ändå ökat bakom kulisserna. Det är intressant att Peking får så förvånansvärt lite skäll för det egentligen. Att man har liksom inte fått sin cred tilltufsad särskilt mycket alls. Och det är ju först när de här soldaterna grips som saker liksom börjar ställas lite på sin spets.
Mm. Det tåls ju understrykas också att det är kontroversiellt att som Ukraina exponera krigsfångar på det här viset. Det är till och med ett möjligt brott mot krigets lagar. Men den här presskonferensen då, när den ukrainska säkerhetstjänsten kallade till den, så var det stort pressuppbåd där. Hanna, du har tittat på den här 2 timmar långa presskonferensen när fångarna visades upp.
Ja, de här 2 männen då som det handlar om, den ena berättar att han var arbetslös flera månader förra året. Han beskriver hur han inte är pressad av sin familj, men han har ändå väldigt tråkigt som arbetslös, och han ligger och scrollar på Douyin på TikTok, den kinesiska ursprungsvarianten till TikTok. Och så ser han de här coola bilderna som dyker upp på ryska soldater i uniform. Han säger att han tycker att de är snygga och man förstår att han är någon slags kinesisk MÖP.
Vad är en MÖP?
En militärt överintresserad person. Han ser kriget på avstånd och känner en slags attraktion. Och han beskriver då hur han får kontakt med sin rekryterare på det här viset. Att han uttrycker en vag fråga om kineser också kan bidra till de ryska styrkorna.
Jag vill återigen beskriva scenen här. Alltså de här kinesiska männen då, som är tillfångatagna, de sitter på ett podium. På sidorna om sig så står beväpnade ukrainska vakter inför det här pressuppbådet. Då. Något som skulle kunna strida mot Genève-konventionen. Lubna, den här situationen som de befinner sig i är ju rätt speciell. Alltså, hur ovanligt är det att krigsfångar visas upp på det här viset?
Ja, det är ju inte första gången som Ukraina delar bilder på krigsfångar på det här sättet, fastän det strider mot Genève-konventionen. Delvis för att det ju kan användas för propagandasyften, vilket det också gjorde i det här klippet när de här två kinesiska fångarna pratade och berättade om att det här kriget var mycket mer brutalt än de hade föreställt sig, att de känner sig utnyttjade, vilket på ett sätt kanske också syftade till att skrämma andra från att låta sig rekryteras. Någon av dem, eller kanske båda två, berättade att de fick jättebra mat, att de fick äta på McDonald's, att de har blivit så väl omhändertagna och behandlade. Så allt de säger är i linje med vad Ukraina skulle kunna tänka sig vilja förmedla ut. Och som sagt så har man gjort det här tidigare med ryska krigsfångar, även med andra utländska stridande somalier, egyptier, kubaner, som ju också strider på Rysslands sida, och det har funnits och förekommit fall där de har talat på olika sätt i ukrainska medier.
Hanna, du har ju försökt bilda en uppfattning om de här två kinesiska männen då, utifrån bland annat vad de säger.
De verkar ha lärt sig läxan av Ukraina, men de ger samtidigt många detaljer som ger en slags vardagsbild av hur det såg ut innan de åkte. Och han som vi kan kalla MÖPen då, han berättar att han framhöll för den ryska rekryteraren att han både saknade stridskunskaper och dessutom att han var mycket närsynt. Men då blev han lovad arbete som att han inte skulle behöva strida. Han kunde då jobba bakom frontlinjen med konstruktion eller sjukvård som han hade erfarenhet av. Och dessutom skulle det vara dubbelt så välbetalt som hans jobb i Kina. Så han gick in på det här och försökte ta sig ut ur Kina, berättar han. Då nekades han av kinesiska gränsvakter, säger han. Och då fick han en alternativ rutt anvisad av rekryteraren. Så han tog sig ut, enligt den här berättelsen, till Xinjiang via Moskva. Och där blev han bjuden på en god måltid, men väldigt snabbt blev han skickad till ett träningsläger. Och det är där han verkar ha börjat inse verkligheten. Här råder det matbrist, man får en torr näve ris om dagen. Rymma var inte tal om, säger han. Till och med på toa följde det med en beväpnad vakt. Och dessutom verkar de ha haft allvarliga kommunikationsproblem. För de här killarna, de kan bara prata kinesiska. Och ryssarna kan bara prata ryska. Så att den träning de får några dagar här och där, den består mest av handgester. Och sen skickades han plötsligt till fronten. Och han beskriver hur slutet på hans väldigt korta frontvistelse då blev att han blev attackerad av en ukrainsk drönare och sen tillfångatagen.
Och så har vi den andra mannen då. Han är något yngre och säger sig ha jobbat som brandman i Kina innan han hamnade där på slagfältet i Ukraina.
Ja, brandmannen som vi kan kalla honom berättar att han också fick kontakt med en rekryterare, men han var under intrycket att han skulle få mycket bättre betalt och dessutom inte ha någonting med kriget att göra utan jobba med någonting i byggbranschen, inte militärt. Och när verkligheten hinner upp honom, det är också i det här träningslägret. Han berättar att han vägrar åka till fronten, men han skickas dit i alla fall.
Ja, vad säger han här, Hanna?
Brandmannen beskriver hur han uppmanas tillsammans med två andra utländska stridskamrater då att rafsa ihop mat, vatten, utrustning och sen så bära av. Då ser han sen ukrainska soldater för första gången och det går väldigt snabbt innan han också blir tillfångatagen. Och han drar en slutsats här.
国际上宣称的就是中俄友好，所以中国人，对俄罗斯的话，就是首先我们都很去信任他，因为这份信任，所以可能我们就被利用了。
Han säger att Kina står ju så nära Ryssland så att vi litar på dem. Och kanske är det på grund av det här förtroendet som vi har blivit utnyttjade. Och när tolken frågar honom om han talar sanning, journalisterna frågar honom om Kina visste om det han gjorde, så rycker han på axlarna och suckar och säger att det är poänglöst att fråga honom om vad Kina vill i det här. Han kan bara berätta precis det han har varit med om och säger att han talar sanning och det enda han vill nu det är att ta sitt straff som han tror kommer i Kina och sen återförenas med sin familj.
Mm.
Och Möpen, han verkar lika ångerfull han.
Ryssland没有他说的那么强大，乌克兰也没有他说的那么弱小。当真正参与战争的那一刻，到了交火的那一刻，你会发现所有的一切都是谎言。
Talar han ju om det här som Lubna var inne på också, att det här budskapet om att Ukraina kanske är starkare än man trodde, Ryssland är svagare än vad vi trodde och så vidare. Alltså sånt här som kanske man från Ukrainas sida vill att de ska säga, Hanna.
Mm, precis.
Moa, vad tänker du om de här männens historier?
Jag tänker att deras bevekelsegrunder, eller vad man ska säga, låter väldigt välbekanta. Jag tänker på det här att de pratar om att de skulle få mer betalt när de strider för Ryssland än vad de har på sina jobb i Kina. Det är ju någonting som jag hör ofta från folk, särskilt unga personer, att lönerna i Kina är för låga, man klarar inte av att leva på dem, man får inte ihop det ekonomiskt och sen så, ja, det är ju svårt att få jobb, det är väldigt hög arbetslöshet i Kina. Men sen så tänker jag också att om man ska försöka analysera då genom vad de säger, huruvida Peking har ett finger med i spelet här, så finns det ju saker som talar både för och emot det, precis som Hanna var inne på. Det är ju en del saker som låter lite grann som kommunistpartiets talespunkter, att kinesiska staten har ingenting med det här att göra, de är bara frifräsare och så vidare, som de upprepar. Men sen så säger de ju också en del saker som kommunistpartiet nog inte skulle tycka om att de säger, till exempel det här att de pratar om att kanske blir de utnyttjade av Ryssland för att Ryssland och Kina står varandra nära och därför förutsätter kineserna att det finns en ömsesidig förtroende mellan länderna. För att propagandamaskinen i Kina har ju haft fullt upp med att just få ut exakt precis det här, att Ryssland och Kina står varandra nära och att man är väldigt för Ryssland när man rapporterar om det här kriget. Men man får ju en krypande känsla av att de har fått talespunkter av Ukraina. Det går inte att komma ifrån.
Men de här två kinesiska männen, de hävdar i alla fall att de hamnade i den ryska armén på eget bevåg. Det handlar om att tjäna pengar. Kinesiska myndigheter ska inte ha varit inblandade, säger de. Men enligt Ukraina så är de här två kineserna långt ifrån ensamma. För när de tillfångatas så påstår Zelensky att man känner till ytterligare över 150 andra kineser som är inblandade i Rysslands krig mot Ukraina. Och att det är sannolikt att det är fler än så, Lubna. Så hur rimligt är det här som den ukrainska presidenten säger?
Ja, det är ju en poäng som Zelensky gör, att det inte handlar om bara några enskilda fall utan just om minst 150 kinesiska soldater, som visar på att det finns ett system bakom den här rekryteringen. Och även om Ukraina inte säger rakt ut att det är Kina som är ansvariga för att deras medborgare strider i Ukraina, så menar man ju att den kinesiska regimen indirekt stöttar att kinesiska soldater värvas till den ryska armén genom att inte göra något som stoppar det här. Sen är det ju så att det finns legosoldater från många länder som strider på Rysslands sida och även på Ukrainas sida. I Ryssland så finns det allt från kubaner, somalier, egyptier som gör det här för pengar. Man tjänar allt mellan 2400 amerikanska dollar till 11 000 amerikanska dollar. Så det är ju absolut en lön som många menar är värd för den risken och den ansträngningen som man ju gör. Och Ryssland har ju också på olika sätt lyckats med sina reklamkampanjer som man har lyckats sprida globalt. Kina däremot, de har ju försökt utmåla sig neutralt, och på det här sättet så blir de ju också mer utmålade som en aktiv part i den här konflikten.
Ja, precis. Alltså, häromveckan kom ju ytterligare då uppgifter om möjliga kinesiska kopplingar till kriget. Fler möjliga kopplingar till kriget från Kina. Så enligt chefen för den ukrainska underrättelsetjänsten så förser Kina den ryska försvarsindustrin med maskiner, kemikalier, krut och komponenter. Och han säger sig då ha bekräftat leveranser till 20 då militära fabriker. Lubna, hur stor grej är det här?
Ja, men det här är ju en stor grej för att det stärker de tidigare anklagelserna som har riktats mot Kina att Kina tillhandahåller så kallade dual-use-varor, alltså de här varorna som kan vara för dubbel användning för både civila och militära ändamål, komponenter, chips, andra tekniska delar som går att sätta ihop i drönare. Och Kina har ju hela tiden förnekat att de gör det här och det här har man bara sett i Ukraina. Och det här samarbetet som Kina och Ryssland har, det visar ju också på hur lätt det är för Ryssland att kringgå de sanktioner som har ju riktats mot landet genom att gå via Kina, genom att köpa saker av Kina. Och samtidigt så utsätts inte Kina för någon större press just på grund av det.
Moa, har du sett någon kommentar från Peking på de här uppgifterna?
Ja, det kom en kommentar efter faktiskt och det var ganska så mycket en upprepning av vad man har sagt på senaste tiden. Men det är ju det här att man säger att Kinas position gällande Ukraina-krisen, den är tydlig, den är konsekvent. Vi har aktivt förespråkat att kriget ska få ett slut, att det ska bli eldupphör. Och sen så säger man då det här också att man aldrig har försett någon av sidorna med dödliga vapen. Och att man då har en kontroll över de här dual use-grejerna som Lubna pratade om.
Man förnekar inblandning.
Mm.
Men i sociala medier och bland vanligt folk, Moa, alltså vilka reaktioner har du sett i Kina på det här och kanske på att de här krigsfångarna har visats upp i Ukraina?
Ja, i Kina har det inte rapporterats någonting i så att säga vanlig media om det här. Men det har ju cirkulerat en hel del grejer på sociala medier, olika bloggar. Men det är ganska svårt att hitta. Man får söka med ganska specifika nyckelord. Och det tyder ju på att censuren ändå jobbar med de här ämnena. Man kanske inte censurerar allt, men man rensar ganska rejält bland de här inläggen så att det inte ska komma ut för mycket av det man inte vill ha, så att säga. Men rekryteringsvideorna ska fortfarande gå och se.
Du, Lubna, Zelensky efterlyste ju reaktioner från USA efter att han gått ut med de här uppgifterna om de kinesiska krigsfångarna. Och du nämnde ju också tidigare här att det här kan vara en press på Kina och så vidare. En spårändring från Zelensky. Har han fått några reaktioner? Och vad kan han hoppas på, tror du?
Ja, med tanke på vad Zelensky och den ukrainska ledningen satsade med den här pressträffen, med att göra det här till en så pass stor grej, så hoppades man nog på mycket starkare reaktioner från USA. Och precis som vi nämnde tidigare så var det här absolut en blinkning till Trump. Men Trump har ju inte sagt någonting. Inte någonting specifikt om just de här uppgifterna om kinesiska krigsfångar eller att kinesiska soldater strider på Rysslands sida. Så på många sätt så har inte det här fått det gehöret som Ukraina säkert hoppades på, förutom några amerikanska kongressledamöter som har uttryckt viss kritik. Och precis som Kina försöker gå en balansgång så försöker ju även Ukraina gå en balansgång där man nu vågar kritisera Kina lite mer, men man är rädd för att göra Kina arga på riktigt, för att de på riktigt ska börja stödja Ryssland, eller stödja Ryssland desto mer. Hittills så har ju tonen mellan Ukraina och Kina varit någorlunda sansad. Ukraina har inte kallat Kina för sin ovän, däremot så har man sagt att Kina inte är ett land som stödjer Ukraina på ett tillräckligt sätt. Så även Zelensky försöker även efter det här gå någon slags balansgång.
Han har inte blivit utskälld av Xi i alla fall än.
De har inte pratat.
Men jag tänker, man måste ju ändå, det här kan inte varit så populärt i Peking att få den här kritiken öppet riktat mot sig. Bränner man inte broarna här då när man inte heller får någon utdelning som det verkar, Lubna, från amerikanskt håll?
Jag tänker att Ukraina testar lite strategi nu, för det Ukraina vill är ju att samla mer stöd kring sin sak Och sen det här hände i april så har det inte varit så mycket skriverier kring det här. Så på något sätt så försöker man bena ut hur man ska förhålla sig framåt kring det här.
Moa, vad tänker du om den här situationen nu?
Jag tror att det har mycket att göra med vad som kommer hända. Säg till exempel att de skulle ta några kineser till och det här skulle upprepas hända en gång till. Då är det möjligt att det skulle kunna bli annorlunda, för att vad vi har sett hittills det är ju ändå två stycken killar som påstår att de på eget bevåg har åkt dit, och de har ju ganska mycket argument för det egentligen. Men om man hittar några fler och man kan på något sätt börja belägga eller misstänka att det är på något vis den kinesiska staten som ligger bakom det här, då kan det ju bli en stor förändring.
Den ukrainska underrättelsechefen sa ju också i en intervju här nyligen att man inte kan utesluta att av de kineser som strider för Ryssland så kan det finnas personer utskickade av den kinesiska underrättelsetjänsten. Hanna, det här är ju ett rätt allvarligt utspel. Har liksom Ukraina gett upp och hoppas på Kina nu, tror du?
Det känns som det finns en stor frustration i Ukraina att veta att Kina är ett stort, mäktigt land med en viktig ekonomi som väljer att stödja Ryssland. Och sen är det så svårt att liksom peka ut Kina och sätta dit Kina och få andra länder att markera mot Kina.
De här två kinesiska krigsfångarna då, vet vi vad som har hänt med dem?
Vi vet ju att de hoppas på någon slags fångutväxling, men hittills så har det inte varit några skriverier om att de ska utväxlas eller att det finns någon planer för hur deras öde ska se ut framöver.
Okej, tack Lubna eller Shanti för att du var med oss idag.
Tack.
Hörrni, en helt annan sak nu. Lyssnaren Inga mejlade oss på rkkina@sverigesradio.se apropå pandadiplomatin som vi nämnde i förra avsnittet. Då sa jag att Sverige nog inte haft några jättepandor från Kina. Men Inga skriver i sitt mejl att hon 1986 åkte till Parken Zoo i Eskilstuna för att titta på pandor. Ja, du skrattar, Hanna.
De var alltså, jag skrattar, Björn, för att, förlåt, men alltså, först lät det här som en så seriös rättelse. Nu pudlar ekot igen, vi har sagt att det fanns inga pandor i Sverige. Men alltså, jag får ju en chock, alltså, jag får ju flashbacks. Jag var där, tack Inga. Jag sattes på en buss från dagiset i Vintrosa och nu inser jag ju vilken grej det var, varför vi skulle åka till Parken Zoo i Eskilstuna. Alltså, jag minns de här smutsiga pandorna lite vagt, men alltså det jag kommer ihåg var att vi åkte kolmasken, den här barnbergedalbanan.
Det fanns faktiskt väldigt många tidningsartiklar från sommaren 1986. Vi bad nämligen vår researchavdelning här på Sveriges Radio att kolla upp det här. Vi kan lägga ut några klipp på vårt Instagram-konto så kan man se hur det såg ut då. Det var ett kortvarigt sensationellt besök, får man ändå säga, för de här jättepandorna i Sverige 1986. Det är det, Hanna.
Ja, jag var ju 5. Jag tror att våra lyssnare kommer kanske drabbas av flashbacks nu också.
Moa, du är inte i Eskilstuna, du är i Sydkorea idag. Vad gör du där?
Ja, det är val här snart, så att jag är här för att samla in material om det. Och jag befinner mig i en del av landet där oppositionen är väldigt stark och oppositionen ser ut att ta hem det här presidentvalet. Så det kommer bli spännande.
Spännande, Moa. Lycka till med det och tack för idag. Det här avsnittet spelades in fredag den 30 maj. Producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Djurberg. Tack för att ni har lyssnat.
Lyssna på Brottsutredarna med kommissarierna Bosse Åström och Sven Albin.
Man behöver inte vara kusinmajstan för att förstå att det är highway to hell hela vägen.
Att hålla sig undan så pass lång tid som de här killarna gjorde, det är inte snutet och näven.
Vi rör oss bakom kulisserna i granskningar av spännande fall.
The assumption is the mother of all fuck-ups.
Måndagar i appen Sveriges Radio Play och torsdagar 11.35 i P1.
Och även efter 8 ikväll, då brottsutredarna tittar närmare på bevisen mot den så kallade Skandiamannen i den nedlagda Palmeutredningen. Nu Vetenskapspodden om en förmåga hos insekter som forskare och militärer vill lära sig mer om. Programledare Lena Nordlund.
Visste ni att det finns skalbaggar som kan gå i helt spikraka linjer på marken genom att navigera efter stjärnor och mönster i himlen? Och nattfjärilar som med ett särskilt magnetsinne kan hitta till en plats de aldrig varit på, 100 mil bort. Såna här djur med väldigt små hjärnor som ändå har såna fantastiska förmågor och kan sånt som inte vi kan, det är något som länge har fascinerat mig. Och inte bara mig. Amerikanska flygvapnet vill lära sig saker av de långt flygande nattfjärilarna och robotforskare försöker nu lära sig av dyngbaggarna. Det ska vi prata om i Vetenskapspodden med mig, Lena Nordlund. Och allra mest fascinerade är kanske de två forskare som vi har med oss nu, som har jobbat nära ihop förr men som idag leder varsin forskargrupp här i Lund där vi hälsar på idag. Marie Dacke, professor i sinnesbiologi, och Eric Warrant, professor i zoologi vid Lunds universitet. Välkomna till Vetenskapspodden.
Tack så mycket, Lena.
Tack, Lena.
Ja, alltså Marie, du har ägnat en hel yrkeskarriär åt en liten skalbagge.
Jag vet, det låter helt sjukt, men det är faktiskt så. Jag har jobbat med dyngbaggarna sedan 1998, så det är ju ändå nu 27 år.
Galet.
Ja.
Och du, Eric, du har byggt ett speciallabb i Australien för att kunna forska på en enda liten nattfjärilsart.
Det stämmer. Ja, den fjärilsarten är den som flyger jättelångt till ett ställe där de aldrig har varit tidigare. Och det stället ligger väldigt nära labbet faktiskt.
Och om vi börjar med dyngbaggarna. Det är alltså de här skalbaggarna som är så duktiga på att navigera. Och de heter det de heter för att de rullar sina bollar av djurbajs. Det är de kända för. Och det är det de alltså kan göra helt spikrakt. Det forskade ju ni båda om från början och har också fått det där skämtpriset Ig Nobel för några år sedan, det kan vi komma tillbaka till. Men varför är ni egentligen så intresserade av dyngbaggar? Det får du svara på, Marie.
Alltså det som är häftigt med dyngbaggar är att de är så lätta att manipulera. De rör sig på marken. Djur som flyger, som nattfjärilarna som Eric jobbar med, blir genast lite svårare att hantera. Så det är både att de är markbundna, de är stora och de är väldigt lätta att få att göra samma beteende om och om och om igen. Och forskning bygger ju mycket på upprepning. Så att egentligen så är dyngbaggarnas största värde rent vetenskapligt, det är hur tillgängliga de är som modelldjur för att förstå hur djurens kompasssystem fungerar.
Och de är ju också en kändis bland skalbaggarna, för visst är det dyngbaggar som är de heliga skarabéerna?
Ja, det är det. När man begravde mumierna så la man också en helig skarabé, det vill säga en dyngbagge, på mumiens hjärta. För att de här dyngbaggarna, de gräver ner sig med sina dyngbollar och sedan 3 dagar senare så kommer de upp på marken igen för att hitta ny mat. Så det är den här återfödelsen. Och plus att när de rullar bollarna så var det också ett sätt att se till att universum rörde sig som det skulle så att solen kunde gå upp igen.
Kan du beskriva kort hur en dyngbagge ser ut och hur den lever bara?
En dyngbagge kan vara allt från några millimeter till kanske 4 centimeter stor. De vi jobbar med ungefär 3 centimeter stora. Ser ut som en något tillplattad skalbagge. De har använder sitt huvud som en spade, så de har en spadformat huvud. Och sedan så kan de vara allt från skimrande gröna till kolsvarta.
Mm, och så rullar de bollarna med huvudet neråt och rumpan upp.
Precis, och bollarna är ungefär, men de vi jobbar ungefär så stora som en golfboll. Och så rullas det bakåt och det går fort alltså. De rullar dem med sina bakben och sina mellanben och huvudet ner.
Och om en boll är som en golfboll, hur stor är baggen som
rullar den? Ja, då är den ungefär 3 centimeter lång ungefär. Så att bollen kan vara 100 gånger så tung som dyngbaggen själv är. Så att de är ju världens starkaste insekter.
Mm. Är de också unika bland insekter för sin orienteringsförmåga?
Nej, absolut inte. Alltså det som är så roligt och varför jag och Eric fortfarande har jättemånga diskussioner med varandra är ju för att De flesta insekter, de verkar ha samma slags navigationssystem i sina huvuden. Så att det vi upptäcker för dyngbaggarna gäller ofta för honungsbin eller för myror eller för nattfjärilar. Så att det finns otroligt många paralleller mellan alla olika djursystem vi tittar på för navigation.
Och dyngbaggarna, de har flera olika sätt att navigera väl?
Ja, alltså dyngbaggarna är kanske unikt att vi har visat att de kan använda så väldigt många olika saker. Solen och stjärnorna och polariserade ljusmönster som är ljusmönster vi inte kan se men många djur kan se. De kan använda färgen i himlen, de kan använda månen och så vidare. Och det vi har visat vissa av de här för första gången i dyngbaggarna just för att de är så tillgängliga och relativt lätta att hantera.
Mm. Jag kan som sagt förstå lite av er fascination, bland annat för att jag faktiskt har haft min häftigaste upplevelse som vetenskapsjournalist tror jag, när jag fick åka med er båda. Jag hade fått ett stipendium och fick följa med till Sydafrika, det var över 20 år sedan. Och vi åkte ut på savannen, vi hade med oss en stor hink med grisbajs. Det kom så här dyngbaggar flygande från alla håll och ni skulle just undersöka hur de orienterar på natten. Och hade mer ett stort polarisationsfilter, alltså att ni kunde liksom styra det här mönstret som inte vi kan se. Och då kom den liten dyngbagge och rullade sin boll. Sen gick den in under ert filter, svängde 90 grader. Sen kom den ut utanför och svängde igen till sin ursprungliga riktning som den hade haft från början. Och det var ju en vet... Jag kommer ihåg att du, Erik, skrek "Det här kommer i Nature!" Och du skrek "Wow, Marie!" För då upptäckte ni väl för första gången att månen har ett polarisationsmönster? Eller var det att ni upptäckte att de kunde använda sig av det?
Ja, det var det sist nämnde egentligen. Att polarisationsmönstret kring månen fanns. Det faktiskt kändes till tidigare. Men Marie och jag var de första som såg ett djur som faktiskt använde det för att orientera sig.
Det var otroligt att vara med när en upptäckt händer i det ögonblicket. Och sen att den var så tydlig så att det gick att förstå att det var en upptäckt för mig. Ja, det är spännande.
Vet du, Lena, det tog faktiskt 20 år innan man kunde visa detta i någon annan insekt också. Men förra året så kunde man visa att nattlevande myror kan använda samma mönster i himlen.
Wow, ja, det är häftigt att ha varit med om. Och 2013 så fick ni det skämtsamma priset, Ig Nobelpriset i astronomi och biologi. Då var det inte just för de här studierna utan då var det att ni upptäckte hur de orienterar sig med hjälp av Vintergatan.
Precis.
Och då var det väl för att det handlade också om hur ni gjorde de här försöken, att det var lite speciellt, eller?
Ja, alltså det var så himla roligt för jag fick en e-post att vill ni ta emot Ig Nobelpriset? Och jag var på väg att bara slänga det för jag tänkte, jag har väl inte gjort något roligt eller underhållande. Men det de tyckte var väldigt roligt var ju att vi satte kepsar på dyngbaggar och sedan så visade vi dem en planetariumföreställning. Och för oss så var det ju bara ett väldigt bra sätt att kontrollera hur de gjorde. Men ja, jag kan väl förstå att man kan tycka att det är lite lustfyllt och kreativt utifrån. Så att ja, det var mer det än själva upptäckten.
Ja,
jag håller med Marie. Att vi hade små kepsar och hade dem in i en planetarium. Vi fick bara vara i planetariet på dagtid eftersom de hade föreställningar på kvällen. Eller kanske det var tvärtom, Marie. Ja, precis. Och det luktade tydligen inte jättebra där inne efter vi hade varit där.
Med dyngbaggar. Så ni fick låna ett planetarium. Och varför hade de kepsar på sig då?
Alltså de hade ju kepsar för att de inte skulle kunna se. Vi skulle se vad som hände om de inte längre kunde se Vintergatan i himlen.
Så ni hade en grupp utan kepsar och en med kepsar?
Precis, ja, precis. Och det är svårt att göra en keps till en skalbagge faktiskt, för de vill ju inte bära den. Men Eric, han är experten på hatttillverkning. Han gillar lite sånt finlir. Så det var han som fick till hattarna slutligen som satt kvar.
Såg de ut som kepsar?
Ja, faktiskt. Ja, små, små kepsar.
Nu tar vi och lyfter från marken och tänker oss att vi följer med en märkvärdig nattfjäril på en väldigt lång flygtur i Australien. Den här fjärilen gör en gång i livet en flytt på runt 100 mil en säsong och sen flyger den tillbaka. Afrika. Och det är från Australiens sydöstra hörn och inåt land upp i bergen där det finns grottor. Där den kan översomra. Den går i dvala på sommaren kan man säga, i svala grottor. Och dit hittar de, fastän de aldrig har varit där förut. Och de har inga föräldrar som visar dem vägen. Och sen flyger de tillbaka hela vägen igen för att föröka sig och sen dör de. Den här flytten till grottorna sker alltså en gång om året och då flyger de som i stora svärmar. Och Erik, det här är ditt forskningsfokus numera. Hur tusan går det här till?
Ja, det är den stora frågan egentligen, det vi undersöker. De har aldrig varit här tidigare. Deras föräldrar har varit döda under flera månader. Så de har inte haft någon hjälp att hitta dit. Så allting som de har för att komma till grottorna över den här gigantiska resan, det finns i huvudet helt enkelt. Och det är det som vi försöker förstå. Hur de hittar dit och hur de vet när de ska stanna.
Mm. Och jag har ju också fått vara med er i Australien när ni forskade på det här för ett antal år sedan. Och jag gjorde en dokumentär om det. Då hade ni precis byggt upp ett speciallab för det här där ni kunde liksom inte använda vanligt byggmaterial, framförallt när det gäller metaller. Varför?
Ja, vi har upptäckt att bland annat de har ett magnetsinne som betyder att de har möjlighet att känna av jordens magnetfält. Och labbet som vi byggde för att studera detta kunde inte ha någonting magnetiskt i sig. Så all byggmaterial var icke-magnetiskt, det vill säga ingen järn alls någonstans. Annars skulle man skapa en magnetfält som var betydligt starkare än jordens magnetfält som är faktiskt ganska svag.
Och där har ni också utrustning så ni kunde undersöka nervsignaler och ni hade väl också ett planetarium där?
Ja, det har vi. Vi har en projektorsystem där vi kan projicera en natthimmel över nattfjärilarna när de flyger. Så vi har dem flygande på en liten pinne och de har fritt för att flyga i vilken riktning de vill. Och sen har vi möjlighet att manipulera stjärnorna och magnetfältet kring dem. Så vi har en projektor som projicerar en natthimmel över dem när de flyger.
Men de sitter fast på en pinne men de kan ändå liksom flyga fritt. Hur då?
Ja, just det. Pinnan är faktiskt kopplad till en grej som hela tiden mäter deras flygriktning. Så de har möjlighet att flyga, men inte därifrån. Så de är
de
på
sitter
pinnan.
fast ni känner hur de flyger. Liksom.
Just det, de kan ändra riktningen.
Mm. Ja. Och vad är det ni vill förstå då med det här magnetsinnet?
Först vill vi veta om de använder jordens magnetfält som en slags kompass för att hitta till grottorna. Och det har vi visat nu. Och den andra frågan är, kan de använda sig av stjärnorna som en riktig kompass också för att göra samma sak? Så att, och vi har faktiskt upptäckt nyligen att de har den möjligheten att de kan använda stjärnorna för att hitta en viss riktning gentemot till exempel norr, för att hitta flygriktningen till bergen. Och det är bara vi människor och vissa flutfåglar som har den förmåga att använda stjärnorna som en kompass på det sättet.
Så använder de båda grejerna då? Använder de både magnetfältet och stjärnkompassen?
Ja, det gör de. Så de använder båda samtidigt i parallell. Och det är en smart sak att göra för att om till exempel om stjärnhimlen är helt täckt med moln, då har de i alla fall magnetfältet kvar. Och det har vi faktiskt sett när vi har gjort försök under stjärnhimlen. Vi fick några nätter där vi hade helt molntäckt. Och de här nattfjärilarna kunde ändå hitta rätt. De kunde flyga i rätt riktning. Och det måste ha varit magnetfältet då i så fall.
Mm. Och det här med stjärnhimlen, det är alltså något som ni har sett precis nu?
Ja, vi upptäckte detta precis vid slutet av covid-tiden. Så vi har nu blivit färdiga med att analysera alla dator och har skrivit ihop det nu. Och så det är på väg ut.
Ja, det har inte publicerats än.
Nej, men det är väldigt nära.
Och nervsystemet är ju också något speciellt som ni tittar på de här insekterna, men det låter ju som ett riktigt pilljobb.
Ja, det är det, för det handlar om en liten del av centrala hjärnan, central complex på engelska, det området i hjärnan som är ansvarig för bland annat kompassinformation och navigering. Och det är där vi stoppar in våra elektroder för att hitta celler som kan svara på magnetfältet. Och kan svara till exempel på stjärnhimlen. Och de har vi hittat. I alla fall de för stjärnhimlen.
Men hur liten, alltså ni ska hitta en speciell hjärndel i en liten nattfjäril, hur liten hjärna har de?
Ja, det är inte lätt. En nattfjäril, våra nattfjäril har en hjärna som är typ en tiondedel stor som en riskorn. Och i den hjärna finns den här lilla så kallade central complex som är en bråkdel av detta.
Ja, ett pilljobb kan man säga.
Ja, det kan man absolut säga.
Men det finns ju många djur som är bra på att navigera. Det finns ju andra fjärilar som flyttar ännu längre än bogångfjärilarna. Monarkfjärilarna upp till 300 mil. Fåglar förstås och sköldpaddor och ålar och däggdjur. Har de olika djurgrupperna andra sätt att navigera eller använder de typ samma system?
Alltså, man kan säga att på insekterna, de använder väldigt liknande system. Vi ser ju till exempel då inte att dyngbaggar har vi ingen anledning att tro att de kan använda magnetfältet. Men annars, om man har honungsbina i trädgården, Eriks fjärilar i Australien, dyngbaggarna jag jobbar med i Sydafrika, de har samma, vad vi förstår mer och mer nu, samma nervnätverk för sina navigationssystem. Men om man sen hoppar till gnuer och fåglar och råttor, och så har de ju en hjärna som är mer alltså, uppbyggd som våran då. Och då jobbar den enligt andra principer. Så att det som vi framförallt tittar på sträcker sig och inkluderar insekter framförallt. Fortfarande så kommer ju så att säga däggdjur och så ta in massa olika information. Men man bearbetar det på ett annorlunda sätt.
Men alltså du sa ju att nattfjärilarna har det här i sin hjärna från början. Många djur kan ju bara det här. Det måste ju vara medfött, men det är ändå så gåtfullt. Hur vet de hur de ska göra?
Det är en gåta. Det är det definitivt. Vi försöker just nu förstå hur det går till. Och vi har undersökt till exempel genomet hos bogångfjärilen i Australien.
Alltså DNA.
DNA, precis. Det. Ja. Och man skulle gissa att den förmåga är på något sätt nedärvt i generna. Vi har inte hittat det, så det är fortfarande en gåta här.
Ja, och sen handlar det ju inte bara om att förstå vilken kompass de ska använda, utan många djur ska ju flytta en viss tid också, veta när. Hur vet de det?
Ja, det är intressanta frågor. Vi inte har svaren för alla. Vi vet till exempel ingenting om vilken är triggen till att de börjar sin resa i Australien, de här nattfjärilarna.
Nej, för de gör ju det ihop i stora svärmar.
Ja, ja, det är 4,2 miljarder nattfjärilar som tar den här resan.
Är det en ledarnattfjäril som flyger iväg och så tar med sig hela flocken?
Ja, det är svårt att säga. Och tyvärr är de alldeles för små att sätta sändare på dem. Nu har vi möjligheter med fåglar däremot, men när det gäller sådana små insekter som de här nattfjärilar, bogångfjärilar i Australien, de är fortfarande alldeles för små för det.
Alltså vanliga signaler som många djur använder grundar sig ofta på dagslängd, alltså hur länge det är ljus då, är en väldigt viktig sak som kommer att reglera hormonella rytmer i kroppen på dem. Och sedan temperatur är ju också någonting som är väldigt viktigt för när man ska ta sig upp i marken som dyngbagge till exempel. Så att väldigt ofta så spelar nog de två en viktig roll i
absolut.
När de påbörjar eller avslutar resor. Ja.
Och det är förmodligen så även med nattfjärilarna, men vi vet inte i nuläget.
Och vi sa ju i början att militära organisationer också är intresserade av att lära sig av djuren. Varför då?
Jag skulle säga när det gäller till exempel vår nattfjäril, den resan de gör om man omvandla det till kroppslängden på en människa. Det är samma resa som vi skulle göra om vi skulle gå runt världen två gånger utan någon hjälpmedel utöver våra egna sinnen. Och det är någonting som militären är intresserad av. Hur klara av djur sådana riktigt stora och problematiska uppdrag som vi skulle tycka det i alla fall. Hur klarar de av det med egna sinnen och bara det? Ingen GPS-system som vi skulle använda sig av. Som dessutom använder väldigt lite energi.
Vill de också kunna härma deras system för militära system då?
Det skulle jag tro. Vi har ingen inblandning i den typen av forskning naturligtvis. Men jag tror att deras nyfikenhet är hur kan vi skapa nya vad kostar nya flygande robotar och ha en styrsystem som är så enkel och energieffektiv som möjligt. Och sen tittar de på djurriket för det.
Mm, men du vet inte om amerikanska flygvapnet har tagit fram några nattfjärilsinspirerade flygplan eller vapen?
Det vet jag inte. Jag hoppas innerligt de inte har gjort det. Mm.
När det gäller dyngbaggarna så är det inte bara deras navigationsförmåga som fascinerar, utan också att de är så starka alltså. Och de håller ju på med sina dyngbollar, och det liknar ju lite grann det där momentet i Mästarnas mästare, där vi har sett väldigt starka idrottsstjärnor. De ska rulla stora klot då. Men dyngbaggarna, de skulle väl vinna över människorna om de var lika stora i sig?
Absolut. Ja, ja, alltså, de har relativt sin egen kroppsvikt. De väger de ju då bara några gram. Så är de betydligt, betydligt mycket starkare än vad vi är. Alltså det är ingen fråga om saken. Om jag skulle rulla någonting, vi säger för enkelhetens skull att jag väger 70 kilo och jag skulle då rulla någonting som är 100 gånger så tungt som det. Det blir väl 7 ton, va? Det kan jag. Alltså det finns ingen möjlighet att jag skulle rulla en boll på 7 ton. Alltså det är verkligen beundransvärt vad de fixar.
Mm. Och det här vill robotforskare utnyttja, Marie.
Ja, precis. Vi jobbar med ett labb som finns i Thailand och Danmark, och de har då börjat tillverka robotar som förflyttar föremål på samma sätt som dyngbaggarna gör. Och nu förra året var det väl som vi också hittade en, just en Sisyphus dyngbagge släkting, och det här momentet i Mästarnas mästarna är just Sisyphus boll tror jag det heter. Och de samarbetar för att rulla sina bollar, och inte bara rulla dem på plan mark, utan de klättrar alltså över ytor som är många, många, alltså hundratals gånger högre än de själva. Och det, när jag presenterade det på en konferens, då nästan kastade sig den här forskaren fram till mig efteråt. Det här måste vi titta noggrannare på.
Men de vill alltså göra robotar som rullar tunga saker.
Ja, precis. Och då ta inspiration från hur insekterna eller då dyngbaggarna rör sig och samarbetar.
Vad ska man göra med de robotarna?
Alltså man vill ju gärna med robotar kunna få flytta i olika föremål som inte bara är roboten, och gärna föremål som är mycket tyngre än de själva, och över mark som inte är plan nödvändigtvis. Tänk att man ska gå in med någonting i ett område där man kanske inte vill gå in som människa för det finns rasrisk eller annan problematik. Då vill man kunna skicka in robotar istället som bär med sig olika saker in.
Och nu håller ni på och packar också för fältstudier, alltså inte i Sydafrika utan på Sardinien.
Ja, jag vill gärna se om jag kan istället etablera min huvudsakliga fältstation på Sardinien. Det är ju betydligt närmare än i Sydafrika. Men de sydafrikanska dyngbaggarna håller en annan kvalitet fortfarande. De är superpålitliga och jobbar hårt. De på Sardinien, det är ju säkert vi som inte har lärt oss att behandla dem rätt. Men de är lite mer av primadonnor som bara deltar under sina egna förutsättningar så att säga. Så vi jobbar mot det.
Men det är samma typ av forskning ni ska göra på Sardinien, eller är det andra grejer ni vill titta på där?
Det är liknande typ av forskning, men det är just där de här fantastiska dyngbaggarna som hjälps åt för att få flytta sina dyngbollar, de hittar vi på Sardinien. Så det är fokuset på det nu. Och sen så styr vi sakta över mot att göra mer och mer där förhoppningsvis.
Tack så mycket, Marie Dack och Eric Warrant, professorer vid Lunds universitet.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och Björn Gunnér, programmets producent, nu sitter du vid mikrofonen också. Vad ska vi höja på ögonbrynen åt idag?
Jo, det kommer en artikel den här veckan i tidskriften Science Robotics om robotar som spelar badminton.
Aha, inte som rullar bollar.
Nej, men precis. Vi hörde ju nyss om vad man kan ha robotar till och vad man vill att de ska kunna lära sig. Men det finns ju också det här med robotar som man testar och lära sig spela olika sporter då. Och ja, badminton verkar vara det senaste. Så att det är forskare som har skrivit en artikel om det och gör en film också där man kan se den här roboten som spelar badminton. Och det här är en sån här, ja, man har sett ibland robothundar. Känner du ändå att du har sett det? Det finns en viss modell liksom som man brukar se ibland.
Mm.
Och det är en sån då som de har satt på något vis en särskild arm uppe på där huvudet egentligen brukar sitta, och den håller i en badmintonracket och så spelar en badminton med en människa.
Är den bra då?
Alltså så där tycker jag. Den är väl på den nivån som kanske ett barn skulle jag säga. Men badminton är nog ganska svårt för en robot att lära sig. Tidigare så har man kunnat se en robot som spelar pingis och det är de faktiskt ganska bra på. Då har de lyckats få, det andra forskare bland annat vid Google DeepMind tror jag, som har fått en robot att spela, och då är det som en industrirobot och den har en pingisracket, men den är liksom monterad på en räls så den kan åka fram och tillbaka i sidled och täcker då hela pingisbordets kortsida som en pingisspelare ska göra, medan den här lilla badmintonroboten, den ska ju kunna springa fram och tillbaka, för badminton den kan liksom ramla ner över så stor yta. Så att svårare med badminton tror jag, och pingisroboten som sagt, den kunde slå ganska duktiga pingisspelare men inte proffs. Och det här är liksom kanske det senaste nu. Det här med robotar som ska spela fotboll, det har ju faktiskt varit något som har pågått ganska länge. Du kanske har rapporterat om det själv till och med.
Ja, det vet jag att de har hållit på med på KTH och lite här och var.
Det är liksom ett fält som har pågått. Och då finns det faktiskt också något som heter RoboCup eller världsmästerskapen i robotfotboll som har arrangerats ganska många år. Och där finns en ambition att de tänker sig att år 2050, då ska det finnas ett robotfotbollslag som kan slå världsmästarna bland människor. Alltså det herrlag som vinner VM i fotboll, det ska de här robotarna kunna slå. Jag är lite skeptisk ska jag säga, för de är fortfarande väldigt taffliga de här fotbollsrobotarna. De som är liksom figurer som går omkring på två ben. Idag är de ju sådana att de är väldigt långsamma, de ramlar ofta, skjuter bollen åt lite vilket håll som helst och sådär. Så att det finns mycket kvar att göra. Och sen en annan sak är ju, ska robotar möta människor och fotboll, det kan ju bli ganska hårda krockar. Man undrar vem det blir värst för.
Ja, och så kan man undra varför.
Ja, det kan man förstås. Och då tror jag en del ändå skulle säga att det finns poänger med att utforska det här med att ha rörliga robotar som kan röra sig som människor ungefär. Och som kan göra helt andra uppdrag, som till exempel det här med räddningsinsatser. Man kanske kan tänka sig att man går in i gruvor eller brinnande hus eller så, dit man inte vill skicka människor. Och jag minns att i Tjernobyl, där skickade de ju faktiskt in en del robotar för att försöka lösa saker och ting som de hade på sovjettiden. Det finns ett litet museum där utanför. Det gick inte alls bra. De klarade nästan ingenting. Men de står där som en liten sorglig utställning över ett försök att göra någonting.
Intressant. Tack Björn Gunnér som också är Vetenskapspoddens producent. Jag heter Lena Nordlund.
Om en minut får vi nyheter här i P1. Först går ordet till sändningsledningen.
Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
Det är Ekot med nyheter. Samtalen idag mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila avslutades efter drygt en timme, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt ukrainska uppgifter så arbetar Ryssland och Ukraina med ett nytt fångutbyte och att också döda kroppar ska överlämnas. Och de ukrainska delegaterna har överlämnat en lista på 339 barn som man uppger att Ryssland ska ha tagit i strid och som man önskar ska lämnas tillbaka, det rapporterar Reuters. Dagens samtal var det andra i Turkiet på drygt 2 veckor. I Tyskland har en domstol dömt att det är olagligt för tyska myndigheter att avvisa asylsökande vid de tyska gränserna. Och det var något som Tyskland började med när den nya regeringen tillträdde för någon månad sedan. Här är Berlin.
Ja, det är förvaltningsdomstolen i Berlin som fattat ett beslut som kan få stor betydelse för den nya tyska regeringen under förbundskansler Friedrich Merz och dess försök att minska antalet asylsökande som kommer till Tyskland genom att bland annat avvisa asylsökande redan vid de tyska gränserna. I det aktuella fallet var det 3 asylsökande från Somalia som kommit in i Tyskland via gränsen till Polen den 9 maj i år. Kort efter det har Tyskland skärpt gränskontrollerna och gett order till gränspolisen att avvisa även asylsökande utom särskilt ömmande fall. De 3 somalierna sa att de ville söka asyl i Tyskland men skickades tillbaka till Polen med argumentet att de kom från ett säkert EU-land och skulle söka asyl där istället. Domstolen i Berlin menade dock att en person som söker asyl i Tyskland åtminstone måste få genomgå ett så kallat Dublin-förfarande i Tyskland först. Ett domstolsförfarande som avgör vilket land som är ansvarig för personens asylansökan. Beslutet i Berlin är den första domen sedan Tyskland med den nya regeringen skärpte sin asylpolitik. Skärpt asylpolitik är ett av förbundskansler Merz viktigaste vallöften. Det är oklart om regeringen kommer överklaga beslutet och hur beslutet påverkar Tysklands fortsatta agerande vid gränserna. Daniel Alling, Berlin.
I Helsingborg har 2 personer förts till sjukhus med ambulans efter en misstänkt arbetsplatsolycka. Det var i samband med ett saneringsarbete som de reagerat på något som de andats in. En anmälan om misstänkt miljöbrott har upprättats, det här skriver polisen på sin hemsida. Skådespelaren, regissören och sångerskan Birgit Karlsten är död, det här rapporterar P4 Jönköping. Hon har stått på många teaterscener runt om i landet och medverkat i flera filmer och tv-produktioner. Birgit Karlsten avled i morse efter en tids sjukdom, meddelar en vän till hennes familj. Hon blev 75 år. Ekot Tina Flodin.
P1 Sveriges Radio.
Om en liten stund får vi lära oss mer om ett par av de insekter som lever första delen av sina liv i vatten innan de ändrar skepnad och flyger upp på land. I kortversionen av helgens naturmorgon.
Just jag har haft förmånen att få skriva en historia som tidigare inte har skrivits.
Följ med Vetenskapsradion Historia ut i trädgården, vars historia präglar oss ännu idag.
Nej, nu ligger jag ute i fält, men när jag kommer tillbaka så vill jag åka till Svartsjö och impa fruktträd, och då vill jag att du ska vara med. Och han sprang i sin labyrint som man hade, så här trädgårdslabyrint, så drack man öl efter, ansågs vara liksom nyttigt.
Lyssna tisdag klockan 2.
Och nu kort reprisen av Naturmorgon från i lördags, som börjar med ett ljuvligt vårtecken från skogarna vid Polcirkeln. Programledare Jenny Berntsson Djurvall.
Jag minns inte vem som skrev det, men om man cyklar hela Sverige norrut 2-3 mil om dagen, då kan man få uppleva våren i 4 månader. När lövträden börjar anta en djupgrön nyans av klorofyll i Skåne, så är det ju musöron på björkarna längst i norr. Vår reporter Lisa Henkov var i veckan ute i en skog strax söder om Polcirkeln i närheten av Moskosel tillsammans med renskötaren Britta-Stina Chaggo. Och där blommar en rosa skönhet just nu.
Nu går vi in i en ganska stenig skog med mycket hänglavar, björkar, och så är det tallar och granar i ganska jämnt fördelat på något vis, och det är precis så att björkarna håller på att spricka ut. Britta-Stina Chaggo har sagt att hon ville visa mig en norna. Igen. Ja. Oj. Wow. Precis in till en hög med älgspillning. Åh, så söt. Den ser ut som nästan som en hand, liksom rosa fingrar uppifrån med de här bladen.
Ja. Den är jättefin. Det är så kul att den är så färgstark, fast den är så liten.
Ja, och nu vänder jag upp här själva blomman på något vis. Hur vanligt är det att du ser norna när du är ute?
Nej, det är inte så vanligt. Alltså, den är ju en sällsynt. Växer väl bara i vissa där det ska vara kalkrikt. Plus att det dessutom är det ju, det finns inte så mycket gammal skog kvar där den trivs, eller?
Men här fanns det, och hade du fler där borta?
Ja, var det.
Alltså den är så oerhört förtjusande. Och till och med namnet är förtjusande. Ödesgudinnan? Ja, det är det kanske. Där uppe. Nej, titta, här är det ju supermånga. Den här var så förtjusande. Och den har ett sånt här klassiskt orkidéblad där också. Fast det här ser som lite räfflat och lite buckligt ut. Och så hänger... Blomman är verkligen nedåtvänd och jag vet inte om det har med regnet att göra också. Men uppifrån så ser det ut som en hand med fem fingrar nästan. Med bladen. Och sen så under så är det en mörk röd skälk. Och sen den här, en blomma med en hårig landningsplats för någon insekt. Och ett tak där som kan slå igen ser ut som. Och så en strimmigt gap i munnen på något vis. Ah, en oerhört fin liten växt.
Men det här är en gammal flodbotten. Det har ju runnit en älv här. Alltså, nu är det ju, det måste ju vara väldigt länge sedan.
Men efter istiden, ja, kanske det, precis, var en älv som...
Så att jag tänker att det är det som har påverkat det lite speciell växtlighet just efter det här stråket här.
Och här brukar du vara med dina renar?
Ja, precis. Vi är ju, framförallt är det ju min kusin som brukar vara i det här området, bara här på den här backen här ovanför, med renarna på vintern.
Mm.
Så att vi är ju sällan här på sommaren. Men jag tycker det är så fint med nornan, så det är kul att komma hit och titta på den. Det är ju en väldigt begränsad tid nu som den blommar. Så det gäller att pricka in de här dagarna om man ska se den.
Ja, för visst är det bara några dagar?
Ja, det är bara en kort period.
Vilket litet nornaparadis.
Ja.